Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna På spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om Ungern, ett land som de senaste 10 åren genomgått en utveckling som oroar resten av Europa. Jag träffade en person som ägnat de senaste åren åt att förstå vad som händer i detta centraleuropeiska land. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du velat veta.
I början av 1900-talet var Ungern en del av dubbelmonarkin Österrike-Ungern och en europeisk stormakt. Efter andra världskriget hamnade landet bakom järnridån och var en kommuniststat fram till slutet av 80-talet. De senaste 10 åren har Viktor Orbán styrt landet i en allt mer auktoritär riktning. Det som ska berätta för oss om Ungern är Joakim Medin. Han är journalist och författare och har i många år följt den politiska utvecklingen i Ungern. I somras kom reportageboken Orbanistan, rädsla avsky i det illiberala Ungern. Varsågoda, allt du vill att veta om Ungern med Joakim Medin.
Då säger jag hej och välkommen till Joakim Medin.
Hejsan.
Hej, du är journalist och författare och har gett ut en bok som heter Orbanistan, rädsla och avsky det illiberala Ungern. Som handlar om det moderna Ungern och Viktor Orbán. Hur börjar ditt intresse för Ungerns politiska liv egentligen?
Det började väl egentligen med att jag mötte en ungersk politiker på ett seminarium i riksdagen 2012. Som vi var båda två där i helt andra ärenden. Men vi började tala om just Ungern och han bjöd ner mig att komma och observera vad som skedde i hans hemland. Och jag hade inte fokuserat så mycket på Ungern tidigare. Jag visste ju att det skedde väldigt mycket där och hade gjort det sedan Orbán kom till makten 2 år tidigare. Och jag reste dit och blev genast väldigt intresserad och så har det fortsatt.
Mm. Om man ska lite kort beskriva vad som hände i Ungern när muren föll i slutet av 80-talet. Kan du berätta lite om det?
Ja, när muren föll i Ungern så präglades den perioden av väldigt mycket lugn dialog och samförstånd mellan alla parter. Dels kommunistpartiet som hade haft liksom makten i enpartistaten i decennier och oppositionen satte sig helt enkelt och pratade. Alla ville undvika politiskt våld. Ingen ville ha någon sån problematik. Vilket var och en sån trend utmärkte vissa länder i det gamla östblocket. Och Ungern framstod som ett särskilt hoppfullt fall bland de länderna. För alla var så beredda till dialog.
Just det. Och sen utmynnade det i då allmänna val och så småningom.
Ja, på våren 1990. Mm. Och man gick liksom omedelbart in i en parlamentarisk demokrati.
Mm. Och redan då så dyker det upp ett parti som heter Fidesz, va? Som är partiet som Ungerns nuvarande premiärminister Viktor Orbán leder. Vad var Fidesz för typ av parti eller rörelse från början?
Ja, Fidesz, de grundades ju som en ungdomsorganisation som var oppositionellt då mot kommunistregimen, alltså innan det här skiftet kom. Och när väl systemskiftet dök upp så transformerades de snabbt till då ett ungdomligt parti som var det enda partiet som förlitade sig helt på ungdomliga krafter, men hade en åldersgräns om att man skulle vara max 35 år i partiet. Men var de enda som inte liksom bakade in några äldre oppositionella figurer i sin partistruktur.
Just det. Men från början, som jag förstod enligt din bok, så var Fidesz ett rätt liberalt parti, va?
Det var, alltså, vissa har beskrivit dem som ja, alltså liberala anarkister nästan. Mm. De var väldigt liberala. Liksom dök upp långhåriga, skäggiga jeans och säckiga skjortor, alltså väldigt ungdomliga, inte alls liksom konservativt anstrukna.
Nej, just det. Popparti.
Ja, vilket var väldigt mycket liksom, låg ju tiden, va?
När
det här skedde också.
Ja. Men redan efter några år så sker någon slags brytning inom Fidesz där flera viktiga företrädare hoppar av.
Mm.
Vad är det som hände där?
Ja, det råder ju fortfarande debatt om vad som hände. Orbán själv och de som är liksom på hans linje menar ju att man anammade de bästa värderingarna helt enkelt. Man gick högre ut och blev ett mer nationalistiskt anstruket, konservativt, värdekonservativt parti.
Mm.
Som pratade väldigt mycket om nationen och gradvis mer och mer om kristendom också. Medan andra som är mer kritiker av Orbán menar att han var missnöjd med att han och hans parti inte blev liksom de stora ledarna i det politiska spektrat. Och när ett politiskt vakuum dök upp på högerkanten i Ungern, när ett tidigare högerparti kollapsade, så bestämde han sig helt enkelt bara för att nej, men vi byter ideologi, för då har vi en chans att växa.
Mer opportunism helt enkelt.
Ja, han är en stor pragmatiker enligt, och det har varit liksom inställningen hos många kritiker ena sedan dess.
Mm. Men vem är du egentligen, Viktor Orbán?
Viktor Orbán växte upp i fattigdom på den ungerska landsbygden i en by som heter Felcsút, som ligger 45 kilometer väster om Budapest. I ett hem då som präglades av åtminstone hans barndom, av armod. Man bodde enkelt, var inte alls någon lyx och flärd, och man fick lära sig att man skulle kämpa hårt i livet för att klara sig. Hemmet präglades av någon slags traditionell ungersk nationalism, patriotism och värdekonservativa åsikter.
Men sen så blev han akademiker och började läsa på universitetet.
Precis, han började plugga juridik. Och där träffade han en rad vänner, varav några fortfarande idag finns kvar som den innersta kärnan i hans parti.
Mm. Hur lång tid tog det då från de här första stapplande stegen på 90-talet tills Orbán fick något riktigt inflytande i parlament och regering?
Egentligen så kan man ju säga att det stora skiftet och stora framsteget kom ju 98, när de lyckades verkligen vinna valet och Orbán blev premiärminister. Och han var då Europas yngsta premiärminister. Och det var han ju fram till 2002. Och det var ju en stor seger för honom naturligtvis.
Mm. Men en mandatperiod bara, och sen så blev han då bortröstad.
Mm.
Eller det var andra krafter som tog över. Vad berodde det på?
Andra partier framstod som ett bättre alternativ än honom. Det fanns flera faktorer naturligtvis. Men ingenting av det här kunde han riktigt acceptera.
Mm.
Och den här valförlusten 2002 var knäckande på flera sätt för honom. Han kunde inte acceptera det här. Han gav sig ut på landsbygden för att mobilisera folk i olika i en ny partistruktur för att liksom bygga upp gräsrötterna för att kunna återvända.
Sen 2006 så hände någonting inom det ungerska politiska livet, en skandal som utmynnade kravaller. Vad kan du berätta vad som hände där?
Ja, det är alltså det så kallade lögntalet. Efter att valet har ägt rum 2006 och de vänsterliberala har ju återigen vunnit, behåller makten. Orbán förlorar. Så läcker det ut ett tal där premiärministern, den nya premiärministern då, han håller ett tal till sitt parti och de som ska bli de nya parlamentarikerna. Där han säger att nu måste vi verkligen börja fixa grejer i Ungern. Vi har ljugit. Vi har totalt ljugit i flera år om det ekonomiska tillståndet i Ungern. Nu har vi då lyckats behålla makten, men nu måste vi verkligen fixa saker. Och de lite mer snälla kritikerna menar att det här var ju en genuin önskan hos honom. Jag har också mött den här mannen.
Ja, lite självrannsakande.
Ja, självrannsakande. Men en genuin önskan att nu är det slut. Nu måste vi styra upp Ungern. Men konsekvensen är det här talet läckte ut. Och ingen vet ju fortfarande vem som gjorde det här. Var ju total katastrof. Förtroende, kollaps. Kravaller på gatorna. Och stora politiska konsekvenser som syns fortfarande idag.
För att precis som i många andra då, för detta kommunistländer så verkar det som att de traditionella partierna har liksom på något sätt krackelerat ett efter ett. Och det är lite grann vad som händer i Ungern också.
Ja, alltså tittar man på hur situationen såg ut 89, 90 när dialogerna började dyka upp då och när första fria valen ägde rum. De då stora partierna, liksom det stora högerpartiet som snabbt bildade regering, det stora liberala partiet, SDS, de är ju borta.
Men liberalism, skriver du i din bok också, står liksom inte alls för samma sak i många av de här länderna som det gör kanske i Sverige eller USA? Eller?
Jag argumenterar ju, och många andra menar ju samma sak, att det betyder inte samma sak idag. När man hör ordet i Ungern och flera andra länder i Östeuropa, i det gamla östblocket, som i Sverige, nödvändigtvis. Därför att många människor som upplever att idag har jag ett sämre liv än under det gamla systemet. För dem betyder liberalism arbetslöshet när de stora kommunistiska industrierna kollapsade eller lades ner. Liberalism betyder arbetslöshet. Liberalism betyder att saker blev dyrare, att den här slags sociala tryggheten, omtanken från staten liksom försvann. Osäkerhet, arbetslöshet, negativa saker och stora drömmar och löften som inte infriades.
Men tillbaka till tidslinjen då. När är det nästa gång Orbán får regeringsmakten?
Ja, han återkommer till makten i en jordskredsseger 2010. Den här förtroendekrisen som dyker upp 2006 för den vänsterliberala regeringen utnyttjar Orbán till fullo och startar ett kallt krig där han och hans parti vägrar liksom delta på ett normalt sätt i parlamentet. Där de medier som han och hans lojala oligarker redan då kontrollerar, ett litet medieimperium, liksom för konstant krig mot regeringen och regeringspartiet. Och det här hjälper honom att vinna makten i ett missnöjesval 2010.
Och 8 år senare då, 2018, så sitter han fortfarande vid makten. Och vi ska väl prata lite mer om vad som har hänt under de här åren. Orbán pratar om en illiberal stat. Vad menar han med det?
När han säger illiberal stat, så beroende på vilka öron som hör det, så kan man tolka det på olika sätt. För oss, när Orbán säger att vi ska inte längre ha en liberal demokrati, ett illiberalt system, en illiberal demokrati. För oss så låter det som att då ska man helt enkelt demontera, ta bort, avveckla olika liberala principer. Det vill säga en tolerans för andra åsikter. En omtanke för minoriteter i samhället och andra saker som är traditionellt förknippade med den liberala demokratin. Respekt för mänskliga rättigheter, för maktdelning och allt det här som har varit självklart i många år i många länder i Västeuropa. i den ungerska kontexten de som röstar på honom. En stor del av de väljarna istället tänker att jaha, det här är ett system eller en demokrati om man så vill, som inte har liberalism, det vill säga en bättre demokrati. Där vi istället omfamnar sådana värderingar som Orbán lyfter fram, nationen, folket, en kamp mot utlänningar som har tillfogat oss smärta historiskt, oss ungrare.
Mm. Men innebär den här illiberala staten också då att det inte ska vara fria allmänna val och sånt där? Eller?
Nej, det har man behållit.
Ja.
Och det är det här som är lite av finessen med hans politiska förändringar. De enorma förändringar han har genomfört de senaste åren. Att samtidigt som man, som han säger öppet, vi ska inte ha någon liberal demokrati. Vi ska ha någonting annat. Mm. Vilket strider mot de värderingar som gäller för EU till exempel. Och man har avvecklat och underminerat flera demokratiska principer och funktioner som ska finnas i en normal demokratisk stat, så har man ju inte fullständigt tagit bort, man har inte avvecklat valen till exempel. Man har inte förbjudit oppositionella partier, det är ingen som fängslas i Ungern för sina åsikter som sker till exempel i Turkiet. Men vi ser ju likväl en utveckling där de viktiga funktioner som vi tar för givet i Sverige försvinner.
Just det. Men om man ska nämna några av de här viktigaste förändringarna som Orbán har genomfört då inom det parlamentariska systemet och statsförvaltningen och sådär.
Några exempel är att maktdelningen har försvunnit idag i Ungern. Det är regeringen, och regeringen kontrolleras av Orbán, som styr rättsväsendet. Parlamentet, där han har en absolut majoritet, den lagstiftande församlingen, och den exekutiva makten, regeringen.
Mm.
Allting kontrolleras av Orbán. Det har skett genom att man har bytt ut systematiskt alla de chefer för olika institutioner och organ i statsapparaten som man inte har upplevt vara lojala eller som man tror hyser någon slags liberala, vänsterliberala åsikter.
Mm. Okej, så det är liksom ett fixande och trixande kan man säga för att få mer och mer makt.
Ja, och sen att behålla makten.
Ja, just det.
Och det betyder då, om man ska tala liksom en långsiktig perspektiv, så betyder det ju att även ifall Orbán skulle röstas bort eller vad vet jag, om han plötsligt skulle avlida och en mindre kapabel ledare tar över och hans parti sen förlorar makten. Då betyder det att fortfarande finns det ju lojala personer som är lojala till partiet. Regeringspartiet som fortfarande är kvar i alla de här organen sen.
Just det.
Och ifall en ny ungersk regering inte vill upprepa vad Orbán har gjort och få liksom enorm internationell kritik, så kommer man inte att sparka de personerna.
Mm, just det. Vi skriver också om att de har utnyttjat vissa så här kryphål i parlamentet för att få igenom lagar på ett mycket enklare sätt. Nya lagar. De har också stiftat en otrolig mängd nya lagar.
Ja, precis. Under den första mandatperioden, de första fyra åren, 2010-2014, så stiftade man ju fler lagar än vad som hade stiftats under de föregående 20 åren efter kommunismens fall.
Mm.
Och det gjorde man genom att man ofta, speciellt när det var viktiga lagar som grundlagar eller nya konstitutionen till exempel. De här lagarna och den nya konstitutionen föreslogs av enskilda parlamentariker från Fidesz, från regeringspartiet. Det betyder det att då behöver man inte gå igenom samma kontrollmekanismer som man egentligen måste göra i Ungern, precis som i Sverige. När man föreslår en lag så måste man granska den, utvärdera den och dess konsekvenser. Man måste rådfråga kommittéer, civilsamhället. Så är det egentligen också i Ungern.
Mm.
Men det finns ett kryphål. Man kan föreslå som enskild parlamentariker och snabbt rösta igen.
Och enligt den här nya då, konstitutionen, som jag förstått det, så är det ett parti som Fidesz då kan lite lättare få liksom 2/3 majoritet i parlamentet, vilket gör att det är ännu enklare för dem att driva igenom nya lagar och grundlagar.
Ja, det de har gjort det här gissar på är att de har ju fått 3 val i rad nu. Har de fått en 2/3 majoritet i parlamentet, alltså en supermajoritet. Som betyder att enligt så som systemet funkar i Ungern kan man då lägga fram ett lagförslag som en enskild parlamentariker. Mm. Sen så kan Fidesz använda sina parlamentariker med hjälp av sitt lilla kristdemokratiska stödparti för att omedelbart rösta igenom det här. Du behöver 2/3 för att rösta igenom ett lagförslag. Och det har de själva i parlamentet. Då behöver du inte ta hänsyn till vad alla andra partier som är mycket mindre tycker och tänker själva om det.
Mm. Ungern har också sjunkit som en sten i olika så här internationella korruptionsindex. Hur är egentligen situationen kring korruption i Ungern idag?
Ja, i Ungern så går väldigt många statliga kontrakt. Alltså kontrakt som går till olika byggfirmor, företag som ska på något sätt bygga upp infrastruktur för staten. I form av att rusta upp byggnader eller anlägga eller rusta upp järnväg eller vad som helst. De går väldigt ofta till företag, företagare, affärsmän, oligarker som är väldigt närstående till Fidesz och regeringen och Orbán. Alltså lojala figurer.
Mm.
Personer som tvärtom är oppositionella till regeringen och Orbán. Mekanismen där är tvärtom. De får inte de här kontrakten.
Ja, okej. Okay. Finns det någonting som tyder på att en del av de här pengarna går direkt ner i Orbáns ficka?
Det är det här vi fortfarande måste ha mer bevis för. Men det finns inga klara, liksom svart på vitt bevis att Orbán är den rikaste mannen i Ungern. Men precis som i Ryssland så tyder väldigt mycket på att Orbán, precis som Putin, är den rikaste mannen. Därför att väldigt många av de här oligarkerna fungerar som hans ekonomiska bulvaner. De tjänar jättemycket pengar på de här statliga kontrakten. Vilket har berikat Orbán och hans närmaste krets något ofantligt.
Mm.
Och väldigt mycket av de här, en stor del av pengarna bakom de här statliga kontrakten med statliga infrastruktursatsningarna bekostas med hjälp av EU-medel.
Mm.
Så Ungern är en av de länder som ligger absolut i toppen där EU-medel går till statliga kontrakt som har bara en enda person som bjuder på det.
Mm.
Alltså staten tar fram en plan, vi ska bygga det här eller rusta upp den här saken. Och man erbjuder det till bara en enda person och det är ett lojalt företag. Ja. Och det bekostas ofta med EU-medel.
Intressant. Men har det inom EU diskuterats någonting kring att strypa tillförseln av pengar när det sker, när upphandlingen sker under de här formerna?
Ja, det diskuteras. Och EU har ju också satt ner, genom olika organ, satt ner foten mot Ungern och flera andra länder där det här har skett. Olaf heter det, som är EUs antikorruptionsorgan, har flera gånger opponerat sig mot Ungern. Senast var i en stor sak som skedde nu i början av det här året. Där man kom fram till efter en lång utredning att en ofantlig massa EU-pengar hade gått till ett jättestort projekt för att installera LED-lampor i olika ungerska städer och samhällen. Och det här företaget som ledde den satsningen ägdes då Orbáns svärson naturligtvis. Och väldigt mycket pengar hade gått ner i hans fickor, kom man fram till. Eller i företagets fickor. Företaget leddes av svärsonen.
Ja, just det. Men det låter ju som någon slags typ av så här bananrepublik nästan.
Ja, precis. På något sätt och vis. Alltså. Och det låter också märkligt, för så här ska det inte fungera i EU. Så när jag har till den här boken och till artiklar jag har skrivit, när jag har intervjuat EU, alltså ansvariga EU-folk som är ansvariga för budgetrådet och så vidare. De har ju också uttryckt en viss liksom, ja, förvåning och ja, så här. Vi är inte redo för det här, har man sagt. Vi har inte, helt enkelt inte räknat med att någon regering ska bete sig så här.
Nej. Men om man ska förstå de här nationalistiska strömningarna som Orbán också har piskat upp, hur är ungarnas känsla för historia och sin egen historia?
Det finns en uppfattning hos många ungrar, inte alla naturligtvis, men många ungrar, att man har förlorat konstant genom historien. Man har hela tiden varit offret för olika invasioner med förödande konsekvenser. allt ifrån mongolerna till nazisterna. Man har varit offer för militära nederlag. Man förlorade både första och andra världskriget. Man misslyckades med sin militära resning mot sovjetkommunismen 1956. Man upplevde en stor flyktingkatastrof på grund av 1956. 200 000 ungrare lämnade landet. Det finns en sån här känsla av att man har hela tiden misslyckats i historien och att man har styrts utifrån.
Mm.
Man har hela tiden varit den lilla nationen som har styrts av utländska, mäktigare stormakter, imperier. Och det här är någonting man delar med flera andra länder i Östeuropa. Och som jag tror en hel del människor i Västeuropa har svårt att begripa. Att det finns någon annorlunda mentalitet där.
Mm.
Man har haft ett annorlunda 1900-tal. Man har en annan historia av att ha dominerats utifrån. Och det här har skapat någon slags, dels en revanschkänsla som naggas i kanten av den här känslan också av att man hela tiden misslyckas. En bitterhet har det här fött. Men också en känsla av att vi är mycket bättre, men vi hålls tillbaka jämt av utlänningarna som försöker...
Mm.
Ja, som är av ondo för oss.
Just det.
Ibland så är det i form av stormakter, ibland så är det någon i öst, ibland i väst. Nu är det enligt Orbán EU.
Just det. Alltså Orbán har ju under senare år då använt väldigt mycket resurser på att framställa då invandrare och flyktingar som roten till det onda.
Mm.
Men i själva verket har ju Ungern tagit emot extremt få flyktingar och har haft extremt liten invandring. Hur hänger det här ihop egentligen?
Ja, innan 2015 så fick man ju söka länge och väl för att överhuvudtaget hitta någon retorik från Orbán som ondgjorde sig över migration och invandring och flyktingar. Det var ju ingenting som hans regering fokuserade särskilt mycket på alls innan. Enstaka kommentarer här var om liksom världsläget, men ingenting att det var den stora fienden. Allt det förändrades ju efter Charlie Hebdo-attacken. I januari 2015, när Orbán blev den första regeringschefen i EU som drog ett likhetstecken mellan terrorism och invandring, specifikt muslimsk invandring. Och då blev invandrare, migranter, flyktingar den stora fienden, och det liksom växte sig ännu större sen när den stora riktiga flyktingkrisen kom på sommaren 2015.
Mm. Just det, för då såg man ju bilder av flyktingar som försökte ta sig från västra Balkan och in i Ungern. Och
det var då som
Ungern också, Orbán, började det här arbetet med att bygga fysiska gränser också, stängsel och sådär.
Ja, det beslutet tog man redan på sommaren.
Ah, okay.
Ja. Men stängslet stod färdigt i september, mitten av september 2015. Och bilderna som du säger som spreds från Ungern, de bilderna uppstod ju bara för att man de facto satte upp en gräns som stoppade folk. Det var därför det uppstod blodiga kravaller och stenkastning och människor som blev nedklubbade och tårgasade av ungersk polis.
Just
det var därför den situationen uppstod. Att den ungerska regeringen envisades med att alla flyktingar skulle registrera sig i Ungern. Det var därför Ungern fick flest antal asylsökare per capita i hela EU.
Mm.
Hade man bara som alla andra länder på Balkanhalvön bara helt enkelt låtit folk passera, för ingen vill ju stanna i Ungern. Då hade ju mycket av det här inte skett.
Men var det en taktik för att få det att framstå som att det var mycket asylsökare just i Ungern då?
Ja, vissa oppositionella och kritiker i Ungern hävdar ju det. Att Orbán väldigt cyniskt och medvetet skapade den här krisen för att kunna visa för ungrarna i syfte att locka fler väljare naturligtvis. Och fler sympatisörer.
Mm.
Titta vad som händer. Här är invasionen vi pratar om. Här är muslimerna, de potentiella terroristerna som jag hela tiden har varnat för.
Mm.
Här är de. Det var därför som man medvetet dels då först envisades att man skulle registrera alla, så att de då samlades på den här tågstationen i Budapest, så att det naturligtvis blev huvudnyheter under en lång tid i Ungern. Men också att man byggde upp den här fysiska barriären vid gränsen, vilket också är en finns kvar fortfarande och är en konstant påminnelse för människor. Mm. Mm. Den finns där på grund av att och
just
så vidare.
Det, just det. Alltså som svensk kan man ju kanske tycka att det är hemskt att sätta upp stängsel och bygga gränser, men samtidigt så är vi så här, i ett hörn av Europa där vi har allting på lite avstånd då. Mm. Alltså även om vi har tagit emot mycket flyktingar.
Mm. Men det är också viktigt att påminna om att det här inte skett i en bubbla heller. Mm. Den här saken i Ungern. Det ungerska gränsstängslet framstod som det mest extrema svaret på flyktingkrisen, och alltjämt är det mest extrema hand i hand med flyktingpolitiken i Ungern. Men precis samma vecka som Ungern reste sitt gränsstängsel, och det var klart menar jag, så bytte ju också till exempel Tyskland fot och upprättade gränskontroller i sitt land. Österrike hade redan gjort det. Man började prata om att sätta upp något slags läge vid gränsen och kontrollera innan man släppte in. Kort därefter så stängde ju den svenska regeringen också gränserna till gränsen till Danmark och införde gränskontroller. Så det här var ju inte alls unikt. Det här skedde ju i en större kontext. Men det ungerska svaret på flyktingkrisen var det mest extrema.
Ja, just det. Liksom. Ja, ett massmedialt gränsstängsel.
Ja, kan man så säga. De är inte alls ensamma med att ha gått åt ett radikalt håll.
Nej, men sen är det någonting med att de inte ens vill ta emot så kallade kvotflyktingar.
Mm.
Och berätta lite kort, vad innebär kvotflyktingar?
Ja, EUs obligatoriska kvotflyktingar, då hänvisas man ju till det beslut man tog på våren 2015. Att man skulle fördela alla de asylsökare som hade fått sina asylsökningar godkända och prövade. Som hade kommit i stora antal då med båt till Grekland och Italien. EU-kommissionen bestämde att vi ska lätta trycket på de här två medlemsstaterna och fördela de här asylfallen då. Solidariskt som det hette. Över hela unionen. Och ett antal länder opponerade sig mot det här. Däribland Finland till exempel. Mm. Men Finland och flera andra länder som opponerade sig tog ändå emot dem.
Okay. Mm.
Men Ungern och Polen och Tjeckien har vägrat att ta emot sina kvoter.
Mm.
Och det är inga stora kvoter. I Ungerns fall rör det sig bara om 1300 individer. Men man har målat upp det här som att det här är en påtvingad invasion av ett okänt antal människor. Av en enorm flodvåg av människor som EU tvingar på den ungerska nationen. Man har liksom aldrig hänvisat till att det bara är som 1300 människor. Och det här har blivit en stor stötesten mellan på ena sidan av EU-kommissionen och deras försök till att hantera flyktingkrisen och alla asylansökningar. Och oppositionen mot flyktingmotståndet i unionen. Där Orbán tillsammans med de här tre staterna då, Tjeckien, Ungern, Polen, har blivit det stora språkröret mot att vi ska ha någon flyktingacceptans.
De så kallade Visegradländerna.
Precis. Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En annan grupp som är väldigt marginaliserad i Ungern är ju i romerna, som har en lång historia i Ungern. Hur har deras situation påverkats av de här åren med Orbán vid rodret?
Ja, romerna har ju inte alls haft det lätt innan Orbán heller. Så man kan inte riktigt säga att de har fått det, har gått från okej till sämre plötsligt. Hur de har påverkats av Orbán är att Orbán, till exempel efter att han införde sin så kallade ungerska arbetsplan, som betyder att kvalar du in till en viss grupp medborgare, du har varit långtidsarbetslös, du anses inte ha skäl till att ta emot samma ersättning för att din skäl till att vara sjukskriven eller förtidspensionär inte längre giltig. För att du ska kunna fortsätta uppbära socialstöd så måste du nu arbeta. Så kallat då liksom volontärarbete för staten kan man kalla det. Enligt vad som kallas då den ungerska arbetsplanen. Det har nu varit på plats i flera år. Och de som är de överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa, förtidspensionerade på grund av att de kommunistiska industrierna och kollektivjordbruken försvann ju när muren föll. Det är romer. Romer var ofta sysselsatta i den kommunistiska industrin och i kollektivjordbruk och i kollektivboskapsföretag och så vidare. Och när de här industrierna försvann med kommunismen så försvann jobbet för väldigt många romer, och de har fortfarande inte hittat några nya jobb i många fall. De människorna nu har i många fall blivit en del av den så kallade ungerska arbetsplanen. För att få fortsätta ta emot arbetslöshetsersättning eller något annat slags socialbidrag så måste du nu då alltså arbeta i den här arbetsplanen, som är då alltså under minimilönenivån i Ungern och innebär då hårt fysiskt arbete. Men jag har varit och besökt byar då i det oerhört fattiga nordöstra Ungern, som är djupt plågat av fattigdom och arbetslöshet. Och där ibland då nästan hela den vuxna arbetsföra befolkningen är enrollerade i den här arbetsplanen. Och går och jobbar med liar och, eller går och plockar ogräs och går och tungt fysiskt arbete, underbetalt.
Ja. En person som ständigt svartmålas av Orbán är George Soros. Vem är det och varför har han hamnat i skottlinjen?
Han har hamnat i skottlinjen av flera anledningar. George Soros är alltså en ungersk född. Idag oerhört rik finansman och investerare. Han är en av världens rikaste män. Han börjar närma sig 90 år nu. Han föddes alltså innan andra världskriget. Och efter andra världskriget så lämnade han Ungern. Flyttade först till Storbritannien och sen till USA. Och heter efter det George istället för det han döptes till som barn. Han har också från 2015 målat sig ut av den ungerska regeringen Orbán som en stor fiende till den ungerska nationen. Det finns olika teorier kring varför. En ganska bärande teori är att efter att flyktingarna försvann som ett synligt fenomen och en synlig fiende för ungrarna och för Orbán att kunna mobilisera politiska stormar mot, så behövde man ha en mer synlig fiende. Och det bästa är då att ha ett ansikte på fienden. Då började man från hösten 2015 att säga att det är ingen slump att det har kommit massa utomeuropeiska migranter och flyktingar. Även man säger ju inte flyktingar i Ungern, men vi säger ju det. Det är ingen tillfällighet. Okej, de har kommit från Afghanistan, Irak och Syrien, vilket råkar vara de tre länder där det är krig. Det är därifrån flest kommer. Men vem är det som ser till dem att komma till Europa? Det finns något som trycker på dem bakifrån. Då har man då hävdat att det är George Soros som ligger bakom en organiserad invasion eller import av illegala muslimska migranter. Han som är så rik har 2015 bekostat en människosmuggling av alla dessa människor från Turkiet till den grekiska övärlden och upp genom Balkan. Det var så den här flyktingkrisen var möjlig, att han betalade människosmugglare genom sina NGO:er, har man sagt.
Alltså såna här non-governmental organizations.
Precis.
Alltså. Vad kallar vi dem på svenska?
Icke-statliga organisationer.
Ja, just det.
Soros har sedan 1979 och på allvar från mitten av 80-talet gett en ofantlig massa pengar till icke-statliga organisationer. Alltså olika oberoende organisationer i civilsamhällen över hela världen.
Just det, kan det handla om demokratiutveckling och sådär?
Det är organisationer i Asien, Afrika, Europa, Nord- och Sydamerika som jobbar med demokratiutveckling, med mänskliga rättigheter, med någon form av granskning av makthavarna, med att utveckla fria oberoende medier, nästan vad som helst som gynnar vad man kan kalla en utveckling åt ett liberalt demokratiskt håll. Mm. Det här har också gjort Soros till en motståndare och fiende för regeringar som idag inte vill ha någon liberal demokrati.
Mm. Och det här är med motståndet är utbrett över stora delar av Östeuropa, va?
Och i Västeuropa. Mm. Skillnaden är att de politiska krafterna som är emot Soros har idag ibland bildat regering i Östeuropa. Så har inte ännu skett i Västeuropa. Men vi ser också det fenomenet i Israel, där den väldigt nationalistiska och konservativa premiärministern Benjamin Netanyahu är ju också emot Soros.
Trots Soros judiska bakgrund?
Trots att han är jude, ja. Precis. Och det spelar ingen som helst roll i Israel. Nej. Men argumenterar många ungerska judar och kritiker, och därför även jag som har intervjuat dem i min bok, det spelar roll i Ungern. Därför att i Ungern så har du en gammal, folklig, traditionell antisemitism, precis som i många länder, både i Öst- och Västeuropa och på annat håll i världen. Ungern var det första landet i Europa som fick antisemitiska lagar. Redan 13 år före att Tyskland fick det. Och innan att Hitler kom till makten, menar jag. Mm. Och kritikerna menar att Orbán och den ungerska regeringen i deras hatkampanjer som han har organiserat mot Soros från 2017, och innan dess så var det också väldigt mycket retorik mot Soros. Som man då anklagar för att ligga bakom den här konspirationen att smuggla in muslimer till Europa. Det här anspelar på antisemitiska föreställningar om en stor judisk internationell konspiration under en, i det här fallet då, den perfekta finnen, en stenrik judisk utländsk man.
Mm.
Konspirationen går alltså ut på, enligt den ungerska regeringen, att Soros vill och har redan aktivt verkat för att föra in illegala muslimska migranter till Europa i syfte att islamisera Europa och luckra upp den kristna identiteten och nationalstaternas gränser i Europa. Då kan sen Europas inhemska interna fiender, vänsterliberalerna, komma och utöka EU:s federala projekt och bygga Europas förenta stater.
Mm. Men vad säger det ungerska folket då? Är det inte rätt lätt att genomskåda en sån här typ av propaganda, tänker jag?
Det borde ju vara det. Och det är en hel del människor som gör det. Därför att trots allt så är det ju bara hälften av dem som röstar i Ungern som röstar på Orbán.
Mm.
Varför den andra hälften fortfarande röstar på honom, och varför när jag har mött utbildade människor, ungerska akademiker, ungerska medelklassmänniskor, att de tror på det här, är för att du har liksom nästan idag en solid vägg av propaganda som kommer från regeringen som hela tiden upprepar det här budskapet och andra regeringsbudskap.
Mm, det är svårt att nå fram med andra budskap helt enkelt i mediebruset då.
Ja, den här väggen byggs upp dels av de kommunikationsverktyg som en regering har i alla länder.
Mm.
Kommuniker, presskonferenser, olika nationella återkommande tal, högtidstal. Men också i att regeringen, sedan de kom till makten, mycket snabbt tog makten över och förvandlade public service-medierna till språkrör, till megafoner för makten.
Mm.
Det fungerar inte idag som i Sverige, i Ungern, att de som SVT och Sveriges Radio liksom granskar och analyserar och kritiserar. De är alltså verktyg och språkrör för vad regeringen än vill säga. Samtidigt som den ungerska regeringen har tagit över genom olika lojala affärsmän som har köpt upp en väldigt, väldigt stor andel av alla stora kommersiella medier idag. Det betyder att ifall du som är en fritänkande människa sätter på radion och du skruvar in en public service-radion, så får du höra regeringens budskap.
Mm.
Ifall du istället byter till en kommersiell radiostation, så finns det inga rikstäckande, oberoende, kritiska radiostationer kvar idag i Ungern. Ifall du sitter på tvn, så finns det bara en enda rikstäckande tv-kanal kvar idag som är oberoende och som vågar kritisera regeringen. Ifall du bläddrar i de stora dagstidningarna, så finns det idag nästan bara Orbán-lojala kvar. Det finns inga regionala dagstidningar kvar som är oberoende och kritiska till regeringen. Alla ägs av regeringslojala affärsmän. Mm. Och det har förändrat vad de här medierna kan och vågar säga.
Ja, just det.
Och då är det, vad kritiker säger, ganska lätt att bli hjärntvättad i slutändan.
Vi har varit inne på det lite grann, men kan man säga någonting om hur mycket av Orbáns och Fidesz politik som är ideologi och hur mycket som är rent maktspel?
Ja, det är ju en stor kritisk fråga. Internationellt sett är svaret mycket, mycket mer självklart.
Mm.
Att i medierna så utmålas ju Orbán alltså oftast som en högerradikal, nationalkonservativ, nationalistisk, liksom ideolog och profil. Med viss rätta naturligtvis, därför att väldigt många andra högerradikala krafter i Europa och USA ser honom idag som en stor förebild. Så det stämmer ju på sätt och vis. Men i Ungern så finns det en stor debatt kring det här som mycket mer tydligt splittrar folk. Alltså där du kan ta två liberaler, ställa dem bredvid varandra. Eller det behöver inte vara liberaler, det kan vara konservativa eller vänster. Du kan ta två regeringskritiker helt enkelt, som kan båda två avsky regeringen i Ungern. Den ena kan säga att allt det som Orbán säger, det här politiska, ideologiska, allt det är på riktigt. Han är en stor fara för Ungern och för Europa och för världen. Allt det han säger är 100% allvarligt menat. Medan den andra kan säga att nej, det där är bara bullshit. Det där är bara för att liksom lura massorna. Egentligen så är Orbán bara intresserad av makt och att kunna fortsätta berika sig själv och sin elit. Genom alla pragmatiska sätt möjligt.
Sen kan man diskutera vad som är farligast egentligen av de två.
Ja, visst.
Men hur ser den politiska oppositionen ut i Ungern idag? Finns det någon att tala om?
Mm. Det finns naturligtvis en opposition. Men den har i åratal nu varit notoriskt splittrad. Oförmögen att samarbeta på ett produktivt sätt. Det finns ett grönt parti i parlamentet. Det finns socialliberaler, socialdemokrater. Det finns enstaka konservativa också som inte är lojala med Orbán. Och det finns andra högerradikaler i form av Jobbik, det största oppositionspartiet i parlamentet.
Just det. Och Jobbik är ju ett parti som ännu mer har flörtat med rena fascistoida tendenser.
Ja,
och uniformerade medlemmar och marscher och så vidare. Men idag så känns det ju nästan som att rollerna på vissa sätt är ombytta mellan Fidesz och Jobbik. Vilken av de här två partierna är egentligen farligast?
Ja, det är det som åtminstone Jobbik har velat få oss att tänka och tro. Det var att de har ju på allvar de senaste 4 åren, sedan till och med sedan strax innan valet 2014, har de liksom medvetet från ledningens håll tonat ner allt det radikala som tidigare lockade ett stöd till Jobbik.
Mm.
Alltså det radikala i form av en liksom utpräglad antisemitism och antiziganism och liksom antidemokratiska budskap. Det där har man tonat ner. Så att man idag mest bara vill låta väldigt nationalistiska, patriotiska, omtänksamma för det ungerska folkets och nationens väl. Man vill inte längre gå ur EU. Man vill istället förändra EUs struktur och funktion. Men vad jag har sett så är det där liksom, de där förändringarna har inte riktigt förändrats på djupet hos väljarna.
Mm.
Tvärtom så är många väljare liksom negativa och kritiska till den här lite mer mjuka linjen som Jobbik har försökt välja. Och det där har i sin tur bromsat och försvårat för varför oppositionen inte har kunnat sätta upp en mer effektiv motstånd mot Orbán. Det finns ju vissa naiva drömmare som tänker att liberalerna ska komma tillbaka i Ungern med full kraft och liksom kunna vinna tillbaka allting som har gått förlorat. Men de flesta förstår att det där kommer inte att hända. Det har gått alldeles för långt. Ganska många landar istället vid den ganska bittra slutsatsen inför valet i våras i Ungern. Att ska vi kunna besegra Orbán så måste vi samarbeta. Måste hålla oss för näsan och samarbeta med Jobbik.
Mm.
Trots den bakgrund i liksom fascistiska grunder de kommer från. Men det har inte gått. Dels därför att den ungerska oppositionen är så i sitt väsen splittrad. Men också för att de här parlamentariska partierna och utomparlamentariska krafter, fackförbund, civilsamhället. Det finns så mycket misstro och misstänksamhet och gammalt groll från kravallerna 2006 som folk fortfarande minns. Misstro mot Jobbik naturligtvis. Har de slutat att vara nynazister eller inte? Är det så att de egentligen fortfarande är antisemiter eller inte? Kan jag som judes stå bredvid någon från Jobbik? Det där har ju varit plötsligt verkliga frågor man måste, och dilemman som har dykt upp.
Mm.
Det där har effektivt kunnat bromsa alla initiativ än så länge.
Men och i valet i våras så vann Fidesz ytterligare en seger och fortsätter då att ha kontroll över parlamentet.
Supermajoritet, jordskredsseger ännu en gång.
Alltså det är ju lätt att sitta och förfasa sig över situationen i Ungern. Alltså om man sitter här i Sverige, vi sitter här i Stockholm och representerar någon typ av liberal elit. Men om man vänder på allting, kan man se någonting positivt som Viktor Orbán har utfört för Ungern?
Absolut. Orbán har ju fortfarande liksom lite goodwill. Därför att han har förbättra situationen till exempel för småbarnsfamiljer som får idag väldigt mycket liksom frikostiga bidrag. Hemmafruar och kvinnor som har jobbat i den offentliga sektorn i många år gynnas också väldigt mycket av bidrag, av man får möjlighet att gå i förtidspension. Så den här liksom lite mer folkliga politiken som de facto finns har han också fått goodwill på och fortsätter att ha visst väljarstöd på.
Ja, men det låter som klassisk så här, socialdemokratisk fördelningspolitik nästan.
Ja, plus att Ungern har ju en oerhört, liksom, har ju en platsskatt på 16%. Alltså väldigt låg inkomstskatt, väldigt låg företagsskatt som sticker ut i hela EU idag.
Ja, det har ju lockat en del svenskar också.
Precis.
Jag tänker på Erik Almqvist och Kent Ekeroth då, Sverigedemokraterna, som har flyttat till Ungern. Kanske av politiska skäl, men är de på något sätt involverade i politiken där?
De är inte direkt involverade i Fidesz politik. Däremot så agerar de språkrör för Orbáns liksom vision för Europa och för hans ideologiska, vad han då säger är hans ideologiska liksom motor bakom hans driv. Har ju skapat Almqvist och Ekeroth, Kent Ekeroth, Ted Ekeroths tvillingbrorsan har också flyttat till Ungern i fjol. Kent Ekeroth och Almqvist har ju skapat en tidning tillsammans som är registrerad på Ekeroths hemadress i Budapest, dit han migrerade då i våras. Och där dyker också upp liksom titt som tätt olika positiva budskap om Ungern. Så även om de inte är direkt involverade i regeringspolitiken i Ungern, det sköter ju Orbán bäst själv, så agerar de språkrör för det som Orbán representerar.
Mm.
Och det är där man får in den här liksom internationella dimensionen. Folk som kanske redan lyssnar på det här samtalet och börjar bli trötta nu på det här tjatet om Ungern. Varför är det här viktigt för oss? Mm. Därför att det här rör ju inte bara den här liksom lilla centraleuropeiska republiken. Det här liksom ger ju större svallvågor. Ungern är det första landet i EU som har lämnat den liberaldemokratin och har slagit in på en väg som av goda skäl har fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Och som i sin tur inspirerar politiska rörelser i vårt Sverige och i andra länder, i både öst och i central- och västeuropa. Och det här betyder någonting och liksom ger långsiktiga konsekvenser i fler länder än bara Ungern. Det är därför det här är så viktigt att begripa.
Mm. Du har ju tillbringat en del tid i Ungern de senaste åren. Skulle du säga att det märks på stan bland allmänheten att det är Orbán som styr landet?
Det beror helt på var i Ungern man är och vilka man möter och vilka sammanhang. De allra flesta turister åker ju till en handfull givna ställen i Ungern. Budapest givetvis. Och det är ju en stor kosmopolitisk metropol. Mycket trevlig, vacker stad. En av de vackraste städer jag har varit i. Som liksom genomsyras av oftast samma öppenhet som i Stockholm. Du ser folk av olika samhällsskikt och bakgrunder där. Samma multinationella företag, restauranger där som här. Där märker du inget konstigt. Men åker du ut till mindre samhällen och ifall du möter dem som inte tycker om regeringen och kanske till och med är liksom verbala över det, då möter du helt annat i Ungern. Men som utlänning så konfronteras du sällan av den bilden.
Precis.
Det andra Ungern, där möter du en verklighet där oppositionella och de som är kanske öppna och ljudliga över det, eller som är helt tysta, liksom på något sätt, vad ska man säga, har sjunkit ihop lite grann. Mer och mer för åren som har gått. Har lite mer böjda ryggar, hopsjunkna axlar. Den politiska utvecklingen i Ungern har liksom satt ett tryck på människor som inte liksom själva sympatiserar med den här politiken. Så till den grad att dels finns det en extrem polarisering idag i det ungerska samhället.
Mm.
Precis som har skett i ett samhälle som i Turkiet också, som har skett där du har en auktoritär utveckling där ena hälften av befolkningen stödjer regeringen medan den andra inte gör det i valen. En rädsla har brett ut sig. Inte för att fängslas. Det sker liksom inte i Ungern idag. Så långt har inte gått alls. Men det finns en rädsla för att jag kan på något sätt missgynnas. Jag kan förlora jobbet. Mina barn kan förlora jobbet. Det finns gott om exempel på där det också har skett. Tillhör vi en minoritet idag i Ungern. Antingen en etnisk eller en religiös minoritet. Eller en sexuell minoritet. Eller på annat vis en minoritet som inte längre liksom hyser ett automatiskt skydd som brukar vara fallet i en liberal demokrati, så känner du också utsatt idag. Och många av mina goda vänner tillhör de här liksom minoritetsgrupperna eller är liksom bara allmänt oppositionella och mår ganska pyton idag.
Mm. Är det någon aspekt av boken eller Ungern som du tycker att vi helt har missat då?
Den här utvecklingen som vi har sett i Ungern de här 8 åren, och som vi också nu gradvis då ser allt mer komma i Polen och vissa trender här och också i andra länder. Det säger också en del om den naivitet som nu ganska många liksom statsvetare och bedömare kan lättare tala om. Naivitet som har präglat tiden innan, att man trodde det gick så så väldigt lätt att införa demokrati i för detta kommuniststater. Att det gick så väldigt smidigt, och det var ju liksom aldrig fallet i alla fall. Den insikten har börjat nå nu, och det tycker jag är väldigt intressant, för att de budskapen som kom när jag växte upp, eller när jag började läsa statskunskap på universitetet liksom, då det var en självklarhet att ja, men det finns demokrati i Europa, och den är här för att stanna, och den är liberal demokrati och punkt slut. Och helt plötsligt så dyker det upp utmaningar från det här, från de två länder, Ungern och Polen, som framstod som de två stora liksom bastionerna för en demokratisering i Östeuropa.
Och de länderna som det gick bäst för också kanske.
Exakt. Ja. Och vad säger det oss egentligen om demokratins bäring och framtid? Mm. Vad säger det oss om hur framgångsrik demokratiseringen av Östeuropa överlag har varit? När också sådana här rörelser och regeringar i det här fallet också kan vinna gehör hos rörelser i Västeuropa och i Sverige. Mm. Och vad säger det också i ett vidare steg om EU och föreställningen om en europeisk gemenskap och det som EU-vänner brukar kalla för gemensamma europeiska värderingar? Mm. Alltså budskapen från de här regeringarna är att det finns inga gemensamma europeiska värderingar. Det finns liberala värderingar i Västeuropa som grundar sig i era erfarenheter och traditioner och ert 1900-tal. Så finns det våra värderingar som grundar sig i vårt 1900-tal, så som vi upplevde det. Och de traditioner och erfarenheter som vi har. Och det betyder inte att vi inte kan mötas och samtala, men det betyder att vi har olika saker att se på världen och på människor i den.
Världen är lite mer komplex än vad vi trodde, helt enkelt.
Precis. Mm.
Vi får säkert anledning att återkomma till de här frågorna i kommande avsnitt. Joakim Medin, tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack så mycket. Tack.
Joakim Medin om Ungern. När jag intervjuade Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna för några veckor sedan och frågade om situationen i Ungern, så visade han ingen direkt oro över utvecklingen där. Men om bara hälften av det som Joakim berättade i det här samtalet är sant, så tycker jag faktiskt att det finns starka skäl till oro. Demokratin måste tydligen, och det har nästan blivit en klyscha, ständigt försvaras. Joakims mycket spännande bok Orbanistan, liksom hans förra Kobane, den kurdiska revolutionen och kampen mot IS, finns hos din bokhandel eller på nätet. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Lyssna gärna också på våra korta avsnitt som ni hittar i ett separat flöde som heter Allt vi vill att veta på 5 minuter. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.